Helena, vi har ju, det här är vårat 66:e. Sjätte, det är jävla...
inte lätt att säga.
Poddavsnitt, nej precis. I början så har jag alltid, hej Ulrika, kommer du ihåg det? Och så efter 25 avsnitt kanske. Mm. Så, nej men nu får du sluta börja varenda avsnitt med...
Hur mår du?
Ja, hej, hur läget? Ja. Eller? Så det har vi inte gjort på länge.
Nej. Hur mår du Ruben?
Jo, men jag mår bra. Just idag så är det lite tryckande, så här, det är så här regn. Mm. Jag är liksom lite känslig för sånt där, för väderomslag och såna saker. Mm. Jag känner det i huvudet. Mm. Inte ont i huvudet, men så här, det är lite tryck. Mm. Kan jag känna så här. Hur mår du?
Mm. Det är bra, eller ja, det är ganska bra. Ganska bra. Jag håller på och undersöker min kropp. Mitt blodtryck åker liksom ner ibland och upp ibland och sådär. Och det påverkar trötthet och det påverkar lite yrsel ibland och sådär. Så att jag vet inte om det handlar om att man har blivit gammal nu.
Ja, det kan ju vara en kombination. Det är ju inte otänkbart liksom. Men om du ursäktar. Men har du gått till läkaren då? Har du gått till doktorn?
Ja, jag var faktiskt hos doktorn. Jag är ju inte så frekvent gäst hos doktorn. Det var så roligt för när jag var där nu så frågade de om jag hade något kort.
Kort?
När man har gått ett antal gånger så får man rabatt.
Kort, ja.
Ja. Och förr vet du, då hade man ju något pappersgrej som man stämplade i. Men det har man tydligen inte längre.
Nej.
Är
det digitalt?
Där, ja, det där har jag inte hängt med på. Så jag undrar för att förstå ingenting. Men i alla fall, jo men jag kom till en doktor. Och jag har ju då problem med att jag får jättelågt blodtryck ibland.
Mm.
Och så får jag lite högre ibland.
Mm.
Så får jag jättelågt. Och så håller på så där. Och det är ganska, eller det är helt nytt. Jag har en sån här pulsklocka på mig som jag har haft i åratal. Så att jag har aldrig sett det där förut.
Mm.
Så kom jag till en doktor som är specialist då. Och som undrar om jag har gått ner väldigt mycket vikt. Tyvärr har jag ju inte det. Nej. Tränar du väldigt mycket?
Uh-huh.
Tyvärr så gör jag ju inte det. Nej. Sätter hon sitt panna djupa växa. Dricker du vatten? Nej men jag dricker nog för lite vatten.
Uh-huh.
Och då sken hon upp som en sol. Och så sa hon, där har vi det.
Ja. Uh-huh.
Ja. Uh-huh.
Jag häller upp lite vatten här. Nu är en gång till dig. Vänta. Sådär. Varsågod.
Tack. Nej, då menar hon att mina celler är uttorkade.
Ja.
Och då kan man få lågt blodtryck. Mm.
Ja.
Vad säger du om den?
Alltså, herregud, vi 70% av vår kropp är ju vatten.
Uh-huh.
Så vi behöver vatten. Och jag har hört det här faktiskt förut att det finns en tendens. Ett har varit så att folk gick omkring med vattenflaskor jämnt liksom, och drack. Mm. Och då var det folk som drack för mycket. Som också var lite hotfullt. Men nu har vi tydligen hamnat i ett läge där folk dricker lite för lite.
Alltså, jag såg en studie från Karolinska alldeles nyligen som sa att vi dricker för mycket, att man ska dricka när man är törstig.
Ja, just det.
Inte hålla på hälla i sig.
Nej, men det var det som var förut, att det var ett tag när folk... Var det en ny studie?
Nej.
Jaha, okej. Okay. För att jag har också hört att det är det motsatta idag, att stressen gör att vi perspirerar, vi svettas, men vi märker inte det. Det är liksom, och förlorar därmed jättemycket vätska. Och det gör ju att cellerna blir lite blir törstigare liksom, helt enkelt. Så att,
så du menar att i princip så har hon rätt. Det jag ifrågasatte lite, det var ju att det är inte så att jag plötsligt... det här med mitt fladdrande blodtryck är ju nytt. Ja. Det är inte så att jag plötsligt börjar dricka mindre. Men då hade hon någon slags teori. Nej, utan det tar ett tag innan det börjar märkas på våra uttorkade celler då.
Ja.
Som det gör avtryck på blodtrycket. Så hon har en lång utläggning om att man behöver vätska för att få lite tryck i blodtrycket.
Just det.
Ja. Ja, du är ju undersköterska så du vet ju det där.
Men det är också så att en del av, till exempel om man har för högt blodtryck, då har du ju urindrivande medicin till exempel för att du ska för att just göra det av med vätska i kroppen.
Mm.
Ja, så det låter inte helt fel.
Mm.
Men vad jag däremot hör, tänker jag. För att,
du hör min tveksamhet.
Ja, just din tveksamhet till kan du lita på läkaren? Mm. Kan du lita den personens kunskap?
Jag kan säga att när jag klev ut därifrån så bokade jag en hälsoundersökning.
Ja, du gjorde det.
Ja, jag kände att det där... det kanske är så. Men i min värld så låter det ologiskt att jag ska gå hem och dricka vatten så blir det här i balans.
Ja,
lite vatten tycker inte jag att du dricker. Men jag vet ju inte, hon kan ha rätt. Men jag ville nog ha en second opinion.
Det här får vi återkomma till då, med ditt blodtryck. Om du dricker mycket vatten eller inte kommer jag förändra ditt blodtryck. Men jag tänker att, vad betyder det här att du är skeptisk till nu kommer min son här och försöker smyga sig omkring här.
Han letar efter en sko,
som min hund, som våran hund har tagit och gömt någonstans. Ja. Men jag tänker att vad jag hör är att du är skeptisk till att lita på läkaren.
Till professionen, menar du?
Ja, nej. Eller om är det vanligt det här att du känner dig misstänksam mot folk i vissa yrkesgrupper?
Nej, inte vissa, alla.
Alla.
Nej, men är det inte så för alla att bara man förstår, att det låter begripligt för en,
ja.
Ja, men då köper man det. För det är ju väldigt tydligt vem som har mest kunskap, det är ju inte jag.
Nej.
Så att jag behöver ju naturligtvis lita på den som har kunskap. Men jag tycker inte... Jag köpte inte det här fullt ut. Så att om det var rent pedagogiskt...
Det är uppenbart att du inte har gjort det.
Nej, det gjorde jag inte. Och vad gör det med en? Nu bor ju jag i Stockholms innerstad. Det finns en vårdcentral i varenda kvarter. Det finns läkare överallt. Mm. Jag kan bara googla så har jag liksom en handfull att pröva. Så att för min del att få en second opinion eller att gå till någon annan och pröva för att se vad jag får för svar, det är väldigt enkelt och lätt. Så att för mig blir det ju inget problem i den bemärkelsen. Jag går bara till någon annan och säger den samma sak. Ja, men då köper jag det. Men
alltså det är ju också en ganska enkel för dig att sätta igång och dricka lite mer. Jag tänker bara, under de här timmarna som vi har varit tillsammans nu här,
så
har du druckit väldigt lite. Jag har druckit alltså ett antal glas. Och du har faktiskt inte druckit nästan ingenting.
Men nu är du dummis.
Tycker du?
Ja.
Nej. Bara för att jag säger sanningen, Ulrika.
Nej, men nu tycker du är anklagande. Nu ska jag dricka här.
Dricker, precis. Oj, vad gott. Ja, vad duktig du är nu. Ja. Det var inte så fel.
Jag dricker en till.
Ja, men gör det. Nej, men jag tänker lite grann också så här att vi lever ju i ett informationssamhälle och vi matas med massor med information. Men också så är det ju också så att vi har hamnat i det här läget att vi inte längre riktigt är säkra på vad som är sant.
Nej.
Inte ens när det gäller nyheter liksom, så finns ju det här fake news. Mm. Vi lever i ett samhälle idag där barnen kommer hem och berättar någonting som de har hört det här, TikTok. Precis, det är en källa liksom till information, och det här gör ju också att på gott och ont ska jag säga att vi ifrågasätter flera saker, och det är inte fel tycker jag att ifrågasätta en läkare. Men det är också att vi tappar en trygghet i att kunna känna, ja, men kanske den här läkaren kan sin sak.
Gör lite auktoritet överhuvudtaget.
Ja, just det.
Att om det nu är, vem det nu är i det gamla samhället, prästen eller pappan inte minst, har det ju varit i många tider, i många kulturer.
Ja.
Att där man, det tycker jag är något positivt. Att vi behöver tänka själva. Vi
det
kan inte bara lita på att någon, men det är klart, jag kan ju inte springa runt till 10 läkare. Jag vet någon gång, för länge sedan, så var någon mig väldigt närstående som hade led av psykisk ohälsa under en period. Och då var jag hos en psykiatriker och pratade om det och fick råd och tips. Så köpte jag inte riktigt det.
Mm.
Då gick jag till en annan psykiatriker som sa precis tvärtom.
Mm.
Och då försökte jag då, med min nära anhörig, försökte jag använda båda de här sätten då, eller metoderna, eller vad vi nu vill kalla det för.
Mm.
Men då sa en av de där läkarna till mig att, Ulrika, nu måste du bestämma dig. För du måste lita på en metod och så måste du köra den hela vägen.
Just det.
För annars blir det ingenting utav det här.
Nej, precis.
Så att sätt dig i båten och bestäm dig.
Ja.
Och sen prövar du det under en period. Ja. Eller min nära anhörig då.
Ja.
Pröva det och sen utvärdera det. Ja. Men du kan inte hålla på och laborera på det här sättet, för det blir inget bra.
Nej.
Och det var ju väldigt klokt.
Det var väldigt klokt. Men jag tänker idag har vi liksom väldigt många olika källor. Mm. Alltså samma sak. Alltså viskleken är ju rådande i samhället idag. Liksom, därför vi en och samma upplevelse kan beskrivas otroligt olika. Liksom. Inte minst i nyhetsmedia.
Mm. Men du själv då? Går du inte och prövar och får second opinion?
Jo, det beror lite grann på. Alltså jag hade nog, om min läkare sa att du måste dricka mera, hade jag satt igång och börjat dricka mera liksom. Det hade jag nog litat på liksom, för det känns som någon slags, jag hade inte frågasatt det liksom. Nu dricker Ulrika sitt tredje glas. Men det finns ju andra saker idag. Jag tänker på alltså det är ju svårt det här att vara tillitsfull i vårt samhälle idag. Därför att det är så mycket saker som händer, så mycket information. Det är också, vi är också utsatta för propaganda, inte bara från fientliga stater eller så här, utan även inom vårt land också finns det information som ställer till det. Så det avkräver ju mig att jag har omdöme, men också att jag har omdöme att också söka andra källor liksom, när någonting. Och det säger jag också till mina barn som fortfarande går i skolan, att du måste söka andra källor, hitta källor från andra håll. Det finns andra aspekter, andra.
Men när hamnar du där då? Att du, när du blir tveksam, inte att du söker olika källor, för det gör du väl alltid i ditt arbete och så, men när hamnar du i tillitsbrist?
Ja, det kan jag göra lite då och då sådär. Men jag tänker så här, när ett gäng företagsledare och inom forskningen av AI till exempel gick ut och sa att vi måste stoppa AI, den här nästa generation av AI. Och
stoppa, avvaktas.
Avvaktas, avvakta ut den
här. Måste ha mer kunskap.
Ja, just det. Och då med vetskapen om att stoppa betyder att de redan hade en viss information redan, men som de inte delgav. Och varför var det så att det här gänget gick ut med någonting som var så här alarmistiskt som det ändå var? Då kan jag känna en oro över att det är någonting. Här upplever jag starkt att här får jag inte all information. Här är det andra som vet någonting som de inte delar.
Såklart.
Ja. Och då finns det ju en oro att det är. Och där måste vi alla, tänker jag, hålla i oss att vi inte blir konspiratoriska liksom. Men det kan ju finnas.
Väldigt vad det dricks här.
Oj, vad gott det var med vatten. Pröva.
Ja, tack.
Så det handlar ju om att det är ju så, och även ibland när det kommer information från krigssituationer, så ibland så måste vi vara ifrågasättande liksom, om den här informationen är helgjuten liksom.
Jo, men det är klart, men det är väl inte, är det inte det som är ett större problem, att vi ifrågasätter för mycket kanske idag? Att vi inte litar på, att vi hela tiden söker nya källor, hela tiden nya informationer som gör att man till slut inte vet vad som är vad.
Eller att vi söker information som ger oss den information som vi vill ha. Det vill säga att det
blir stödjer vår teori. Ja, absolut. Ja, just
det, som bekräftar det vi. Och då blir det ju liksom lite knasigt liksom, det hela.
Verkligen. Jag kan ju se hur jag fostrade mina barn, och jag kan ju nog se idag efteråt när de är vuxna att jag kanske gick igång lite för mycket på det där med att ifrågasätta och tänka själv, och att ibland kanske jag drog det ett steg för långt. Det finns mycket fördelar med det. Jag ser ju hur de ständigt funderar och vänder och vrider, och hur de kommer med egna förslag gentemot chefen eller vem det nu är. Men jag tror, är det inte också en del av vår tid att vi, nu pratar vi om att lita på fakta och lita på de som har mer kunskap än jag själv, men jag tänker att det är lite av vår tid också att vara den där som undersöker, utforskar, tänker och ibland kanske kan bli, man kan vila i att ja, men nu litar jag på att jag dricker lite mer vatten.
Jag tänker att det skapar en osäkerhet, en bristande trygghet att inte kunna lita på den information vi får. Och samtidigt är det så att vi ska ju ifrågasätta, och det här som du nämnde tidigare, att vi kan ifrågasätta auktoriteter. Men en auktoritet egentligen är ju någon som är specialist på ett ämne. Däremot är någon auktoritär person, det är någonting annat. Liksom. De ska vi ifrågasätta. Jag tänker på papparollen till exempel. Den behöver ju inte vara, det behöver ju nödvändigtvis inte vara en auktoritet bara för att man är pappa. Så tänker jag lite. Ja. Men däremot att vi har friskheten idag att ifrågasätta en analys av en läkare till exempel, det tycker jag kan vara av godo.
Såklart.
Så det är lite grann, det är liksom både och, men jag tror också att vi skapar oss ett otryggare samhälle också för att möjligheterna är så enormt många.
Men du, det här med AI, när vi pratar om det, jag försöker nu lära mig lite och förstå hur jag kan använda det i mitt arbete. Jag var på en kurs i, nu kommer jag knappt ihåg vad det heter, men ChatGPT.
Ja.
GPT.
Just det, precis.
Ja. Jag var på en liten workshop för att lära mig den. Och det, eller lära mig den, men att förstå, för jag, i min, där jag befinner mig, så är det ju jättemånga omkring mig, bland ungdomarna framförallt, som har plockat in den i sitt arbete, som använder dagligen. Det gör ju även min sambo i sitt arbete.
Ja.
Det kan ju vara allt ifrån att ta fram ett juridiskt avtal till att ta fram en sång, till att ta fram en krönika eller vad det nu kan vara. En av våra tidigare gäster, Emma Stenström, som är docent på Handelshögskolan, hon skrev just en krönika om det förresten i Dagens Industri. Men då när jag har den där workshopen, så tänker jag så här, oj, vad det går fort nu. Jag känner mig lite som morfar gjorde när internet kom. Att oj, hur ska jag klara och hänga med här i det här tempot? Och vad händer med de som nu blir utanför? Blir de liksom någon form av analfabet? Alltså det här kommer gå så fort, och det är sånt hjälpmedel. Och det kommer ju, bland annat så lärde jag mig, eftersom jag inte kan det här då, så är det ju nytt för mig. Att det finns nu AI som tar över bokföring. Du behöver inte göra någonting. Nej, den läser av fakturan och bara bokför och gör rubbet. Det går så fort. Ja. Det var det här som man hörde.
Att de inte skattefuskar. Vem är då skyldig?
Men det går med ett enormt tempo. De visade också på den här workshopen en film där de hade spelat in de hade tagit en scen från en film. Den kanske var 30 sekunder. Det var en kvinna som beskrev att hon var utsatt, väldigt engagerat och så på svenska. Och sen så förändrade AI läpparna och hur den rörde sig. Och så plötsligt pratade hon japanska med samma röst. Exakt samma röst. Och sen engelska. Och då menar de att nu finns tekniken här, så att om jag vill spela in små YouTube-klipp eller annonser, så kan jag bara trycka på en knapp och så blir det på engelska med min röst.
Oj.
Och man ser ingen skillnad på läpparna.
Nej.
Jag tänker bara filmbranschen.
Ja, visst.
Dina föreläsningar. Kan du sätta på kan sätta språk som du idag inte kan alls, om du vill nå en ny målgrupp.
Just det.
Men det går så fort.
Ja. Hisnande är det ju också faktiskt, och också lite läskigt.
Ja, men jag tänker på, vad händer med de som inte hänger med nu?
Men så tänker jag, det är ju det är den kostnaden som utveckling har. Så har det ju alltid varit liksom, att nu är skillnaden är nu det är att du och jag är de äldre.
Ja.
Ja, precis. Så att nu är det vi som
vad händer med dig och mig, Ruben?
Ja, precis. Vad händer med oss? Nej, men jag känner mig så här att vissa saker hänger jag med och jag är ju fortfarande nyfiken. Nu är ju inte varken du eller jag lastgamla liksom, men jag tänker på att det är värre för de som när internet kom och var 70 liksom, och då var det svårare tyckte jag, upplevde bland dem att förstå att det var nödvändigt för dem att hänga med. Vi är fortfarande vi är ändå inne i det här på mångt och mycket liksom, med den tekniska utvecklingen, men den är inte lika självklar för oss som för våra barn.
Hur mycket jobbar du med den här chatt GPT?
Väldigt lite. Jag har prövat den en gång. Men jag blev inte så tillfredsställd av det. Liksom. Jag tyckte inte att den gav mig riktigt det jag ville ha. Men det finns ju olika och sådär. Så jag kan liksom inte riktigt uttala mig. Men jag hör ju om kollegor och andra som just använder den. Och det är fantastiska resultat.
Mm. Mm.
Men det finns ju också... Jag läste en jag kommer ihåg, det var ursprungligen en artikel från New York Times om en kille som hade en dialog med en sån här chatt GPT och som bland annat handlade om relationer, och där var den ju helt rudis liksom, där kunde den ingenting. Den förklarade ju för den här killen då att han borde skilja sig från sin fru, och för att han egentligen så älskade han chatten eller boten mycket mera än vad han älskade sin fru. Så det finns ju liksom, nu var det lite komiskt liksom, men det finns ju någonting där jag tänker att den mänskliga relationen, den mänskliga touchen är fortfarande svår övervinnelig när det gäller till exempel relationella
ja, men så
råd.
Är det ju absolut. Det är inte, den ska inte ta över världen. Men det är ett arbetsredskap precis som en gång i tiden internet var.
Ja,
alltså det är ett arbetsredskap som kommer att inbegripas i nästan varenda jobb var du än har. Sen kan du använda mer eller mindre.
Just det.
Men det snabbar ju på processerna
precis.
Så oerhört mycket. Det är ju inte att den gör hela jobbet, men du får ett utkast.
Ja.
Så du snabbar ju på dina processer, även i det kreativa
det.
Arbetet.
Men jag menar, det finns ju en oro här för att den här AI-utvecklingen kommer att ta över. Att otroligt massa arbeten kommer att försvinna, men också hela den här lite... märkt det här som känns som en fantasi, att den kan föröka sig själv liksom, och sen så småningom ta över liksom.
Mm. Men jag absolut, det finns en rädsla, men det som jag tycker är mest intressant, vad betyder det för den enskilda
just det.
Människan, vad betyder för dig, för mig, för våra barn, alltså det, jag tycker det är, ja, jag tror att man ska hålla sig framme och försöka förstå den och försöka sätta sig in och lära sig hyfsat.
Så är det ju. Och sen så tänker jag, egentligen så är det ju, nu har ju här den här artificiella intelligensen en förmåga tydligen att kunna föröka sig själv liksom. Och det där är ju inte jag insatt i. Men vad jag tänker är ju att så som det, i alla fall som det är nu, så är det alltid med de här nya uppfinningarna, så är det ju vi människor som är det, egentligen det stora hotet. Hur använder vi den här nya det som har kommit fram till nu? Alltså det gäller ju allt ifrån dynamiten till internet till nu AI då. Alltså hur har vi använt det här? På vilket sätt använder vi det? Och det finns ju tyvärr alltid exempel genom hela historien där vi har använt det här negativt.
Absolut. Men hur skulle du kunna använda det då?
Jag vet faktiskt inte. Alltså jag är, när jag hör beskrivningar om bokföring. Sådana saker. Att det kan ske på några sekunder. Eller ett föredrag skrivs
ut.
Ja,
eller annonstexter på Facebook. Eller Instagram. Att du bara kan... Det är det här du vill sälja. Så bara har du 10 förslag på annonstexter.
Just det.
Och du kan använda olika bildprogram där du bara talar om i text vilken bild du vill ha.
Just det.
Du vill ha en skogsglänta, du vill ha ett tält, du vill ha... Och så får du fram olika bilder som ser ut att vara fotade.
Ja, liksom. Just det.
Att det... Jag tycker det är... Det tål att tänka på lite grann vad... För oss som är i den här åldern så det inte är självklart att på samma sätt, även om vi är intresserade och så, att sätta sig in i det är lätt att ställa sig utanför att det där får andra hålla på med. Men jag tror att man behöver jobba lite med sin egen, med sig själv också för att hänga med, för att åka med, för att hålla sig lite uppdaterad. Man behöver inte bli specialist.
Nej. Men så, tror jag. Jag håller 100% med dig. Liksom. Men det, jag menar att tack och lov så är både du och jag nyfikna. Och vi vill hänga med. Men jag tänker också att en del av det som vi kallar för utveckling. Den här obönhörliga utvecklingen. Livet liksom. Den innebär ju också att du och jag sackar efter. Liksom.
Ja, det gör ju det.
Det är liksom också en del av... Att vara människa liksom. Uh-huh. Vi mäktar inte, liksom, inte riktigt med liksom, att ta in all information så som en ung människa gör. Liksom. Och det är en del av det hela.
Och det är det man brukar beskriva ju. Att när man blir äldre så blir du mer reflekterande. Du ökar din förmåga att associera. Din förmåga att använda kunskap som du har på nya sätt. Ja. Medan den unga hjärnan har mycket lättare att ta till sig stora... beroende på vilken hjärna man har. Då, men stora informations... ny kunskap.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och lär sig snabbare än vad den äldre hjärnan gör. Jag tänker, och så har det alltid varit.
Ja.
Men nu sker ju utveckling så fort. Så även när man har en gammal hjärna så räcker det ju inte bara att bli bättre på att associera med den kunskap man har.
Nej.
Utan det ställs ju andra krav i den tid som du och jag lever än när man var 50 för 100 år sedan. Eller 60.
Ja. Det är ju ett mer komplicerat samhälle vi lever i idag än för 50 år sedan. Också ett förädlat samhälle. På många sätt så är det ju trots allt som händer så är det också ett bättre samhälle. Liksom. Men vi har ju i alla fall när det gäller på vissa plan. Liksom. Sen har vi ju fortfarande många problem att lösa. Och inte minst att vi har skapat ett otroligt stressigt samhälle liksom, som inte gagnar oss människor.
Mm.
Och det finns ju massor med andra saker som också... Men jag tänker att det samtidigt som vi har den här utvecklingen, samtidigt så höjer vi också en slags allmän medvetenhet kring vilka vi är i tillvaron. Och samtidigt så är det också så att det är någonting som går förlorat av, som jag kan säga, som känns som ursprungliga värden eller trygghet. Det här till exempel som att lita på en auktoritet. Det kan ju vara både en trygghet och en black om foten liksom. Mm.
Verkligen, ja. Verkligen. Men det är också intressant hur det är den här otroliga förändringstakten, vad den gör med vårt åldrande eller mognande eller vad vi nu vill kalla det för, att som är den naturliga gången i oss människor.
Ja.
Att det ställs andra krav i vår nutid.
Ja.
Att både ifrågasätta men också att hålla sig uppdaterad.
Ja.
Det är intressant vad det gör med... Vi har ju ändå en utmaning i Sverige med åldersdiskriminering till exempel. Ja. Att det är betydligt svårare att få jobb när du har passerat 55. Det vet vi.
Ja.
Och att med stor sannolikhet handlar om det här. Det finns inte samma plats för lite långsamma... genomtänkta personer.
Nej, just det.
Än de som snabbt lär sig nya saker.
Exakt. Ja, det är den berömda balansen. Jag tänkte på det när du sa så här utveckling, mognad sa du. Jag tänkte att när vi har våra de här avsnitten, när det är bara du och jag utan gäst, då ställer vi inte frågan: hej Ulrika, har du mognat något på sista tiden, som vi ställer till alla andra våra gäster.
Vi har gjort det någon gång.
Det har vi kanske gjort. Men jag tänkte att jag ska faktiskt göra det till dig nu. Hej Ulrika, har du mognat något på sista tiden?
Ja, men det tycker jag faktiskt. Jag tänker ganska mycket på det just nu. Att, och som jag också ifrågasätter lite grann. Eftersom jag är nu den jag är som ständigt ifrågasätter. Så ifrågasätter jag ju mig själv också. Inte bara doktorn. Utan även mig själv. Men jag har funderat över att jag känner ett lugn. Som jag inte riktigt känner igen. Att jag känner någon slags grundlugn eller trygghet som jag inte riktigt känner igen. Och det kan man ju tycka är jättehärligt och jättemysigt. Men för mig är det en ganska främmande känsla. Mm. Det är inte så att jag sprungit omkring och varit superotrygg och så. Men det här, det är någonting annat som jag inte riktigt känner igen. Än så börjar jag fundera på, handlar det om... jag menar, alla åren, jag har ju delvis varit ensamstående, jag blev mamma väldigt tidigt. Det är alltid oro kring, man har många barn, alltid är det något som bekymrar en. Jag har varit egenföretagare i 8 år genom hela pandemin. Det var ju rätt oroligt under pandemin, hur ska det gå? Och det gick ju jättebra. Så jag vet inte om det är, jag ifrågasätter om det är det så att just nu finns det inte så mycket orosmoment. Är det därför? För jag är van vid att det alltid finns lite saker som...
Du kan få några med om du vill.
Men sen så satte jag mig ner och så tänkte jag, nej, det är klart att det finns ju massor med orosmoment. Ja, inte minst har ett blodtryck som jag inte kan lita på.
Drick vatten.
Men det finns absolut saker som oroar mig, som stressar mig och som saker som gör mig ledsen eller rädd. Eller, det finns det ju. Och ändå så har det en ny ton, en ny nyans i min inre känsla av... Ja. Det kan vara en känsla av acceptans.
Ah.
Att det är vad det är.
Ah.
Och som jag faktiskt har nämnt några gånger de senaste poddavsnitten också. Jag återkommer ofta till att jag känner mig så tacksam över det jag har. Och ibland så tänker jag när vi har spelat in något avsnitt. Tänker, fan vad jag tjatar om den här tacksamheten.
Mm.
Men den kommer tillbaka till mig så ofta just nu.
Mm.
Så jag tänkt att jag fyller ju 54 i år. Och både min... mamma och mormor och mormors mor dog vid 60. Det är inte så många år kvar om jag skulle nu gå samma väg. Mm. Nu tror ju inte jag det. Jag är frisk förutom det konstiga blodtrycket.
Drick vatten.
Men jag är fullt frisk och lever ett helt annat liv än vad de gjorde. Så det finns ingenting som pekar på att det skulle vara så. Men jag vet inte om det faktiskt ändå... De här generationerna sitter i mitt DNA på något sätt. Att det finns en, att jag börjar knyta ihop utan att det finns, jag menar jag är ju för många mitt i livet när man är 54 med den tid vi lever idag, man ska jobba tills man är 78 och sådär. Men jag vet inte om det har också med det att göra, att jag blickar tillbaka, sammanfattar, summerar för mig själv hur det blev, var mina barn befinner sig. Att det rullar på, att det är bra. Att det ändå känner en otrolig tacksamhet att det blev så.
Mm.
För det är inte alltid jag har trott att det ska bli så.
Mm.
Ja.
Det tycker jag är vackert.
Apropå mognad.
Ja,
jag tror att det kan vara någon form av mognad.
Ja, det är vad det är. Det är som du sa själv. Jag tycker det är väldigt fint. Jag tycker just att tacksamhet... är en av de bästa beståndsdelarna i livet tycker jag, när jag känner så. Jag tänker att jag känner ganska ofta tacksamhet för även för mindre saker, och det är jag taftologi, det är jag väldigt tacksam för, det är jag väldigt glad för, att jag trots mina 57 år kan uppleva att jag blir förvånad. Jag blir tacksam för vissa möten. Jag blir rörd av det här. Och det känner jag är en del av mitt åldersmognande. Men också en tacksamhet att jag faktiskt är så. Att jag inte har blivit bitter eller arg eller rigid. Utan tvärtom tycker jag den biten är. Men däremot så kan jag och ändå, jag brukar säga så här, det humor, när man får fråga humorer, jag har egentligen ska man fråga på vilken nivå vill jag att jag ska svara, därför att på ett plan så mår jag jättebra. På ett annat plan så kan jag vara djupt orolig. Och på ett tredje plan så kan det vara så att det är, ja, jag känner mig osäker.
Och när du säger plan, vad är definitionen på plan?
Ja, men alltså, att vi känner ju inte bara en sak. Vi är ju inte bara en sak. Jag kan vara tacksam och jag kan också känna en oro över tillvaron. Jag kan känna mig att jag har mognat, men jag kan också känna att jag konfronteras med vissa saker som plötsligt drar mig tillbaka 30-40 år tillbaka i tiden.
Och man känner sig skitomogen.
Och känner sig väldigt omogen och känner sig korkad och herregud, har jag inte kommit längre så här. Jag får tunnelseende, jag blir rädd, jag får ångest.
Och beter mig, det gjorde jag här för några veckor sedan. Jag höll på. Det är inte roligt när man upptäcker att man själv beter sig som man vore 22 igen. När man upptäcker en... Och det går så fort, det blir så snabb impuls. Och någonting triggar sin gamla ryggsäck så man åker tillbaka liksom, och blir 22, tjurig 22-åring igen. Och agerar på ett väldigt barnsligt och omoget sätt. Alltså det är inte kul.
Nej, det är inte kul.
Att titta på sig själv och tänka, vad fan hände där? Hur kunde jag göra? Och det går så blixtsnabbt så man hinner inte hejda, eller jag hann inte hejda mig.
Alltså det är mitt exempel, så det är inte så att jag, tack och lov att jag inte agerar. Jag agerar, upplever jag i alla fall, inte som när jag var 22. Men däremot den här rädslan, att kroppen kommer ihåg. Jag minns hela min kropp, jag känner i bröstet att hela jag minns den här situationen. Eller det här
situationen. Du går in i din Ruben 22s kropp liksom.
Ja, på ett sätt liksom är det så. Och samtidigt är det ändå så att jag tacksamt har de här ytterligare 35 åren på, där liksom. Där jag liksom,
så du gör inte som jag, du börjar bete dig som en 22-åring också.
Egentligen ska man ju fråga någon annan om det. Men min upplevelse är i alla fall att jag är definitivt inte lika konfrontativ eller reaktiv, utan jag är det som du beskrev med mina hår, att jag är mer analytisk och jag kan också hålla inne med min upplevelse och välja någon annan, till exempel dig, att prata om att herregud, jag hade den här situationen här om dagen och nu ser jag att jag får ångest av det här, jag blir orolig, jag trodde att jag hade kommit längre. Men då tänker jag så här, ja, det är väl det som är att vara människa, men det är också det som är mognaden i mitt fall då, att jag faktiskt pratar med dig, att jag pratar med Lina, att jag pratar med Stefan, att jag nämner de här sakerna. Förut så kunde jag gå och hålla det och känna mig misslyckad och så, det kan jag göra i alla fall, men att jag känner mig, men just det här att vädra ut. Att öppna spjällen, alltså nu...
Få lite frisk syre.
Ja, just det. Mm. Och inte gå och inte sätta på den här skivan som bara går och hakar upp så bara... Och samma sak händer om och om igen. Liksom. Här säger jag någonting till dig och du säger, men hur är det med acceptans, säger du till exempel. Och jag bara, Och då är det redan någonting, en process som sätter igång som lättar. Mm. Och det kan jag känna... Ja, det tycker jag är en del av åren och mognaden liksom, för min del.
Jag håller med, och samtidigt så... Alltså jag,
är det okej om jag dricker lite vatten?
Du kan ta en klunk tycker jag i lagom. Okay. Han har varit i riktigt stor klunk. Nej, men jag kan ju hamna i att när jag betedde mig då som en 22-åring och kände att det där var inte värdigt, Ulrika, skärp dig. Så kan en annan röst säga, men varför ska du värdera? Det blev vad det blev.
Okay.
Och det var inte så att jag behöver be om ursäkt. Det är inte så att jag betett mig illa. Jag bara betett mig omoget. Och då försöker jag hjälpa mig själv, tycker jag då. Genom att säga att jag värderar inte. Det är vad det är.
Mm.
Men då kommer en ytterligare röst på det.
Mm.
Vadå inte värdera? Mm. Du måste väl ändå kunna se att det här inte var bra. Vad är det där? Då kommer den kritiska rösten. Så jag har ju liksom en hel en hel jäkla ensemble i huvudet med olika ja. Röster och värderingar och som säger olika saker om det här. Det blir något kaffe, jag vet inte vad det blir. Och det kan jag ju då säga, då också tycker jag är lite jobbigt och omoget. Och samtidigt så kommer, och det kan jag tycka, för när den där tacksamhetskänslan kommer, när den verkligen infinner sig, då tystar det lite det andra.
Det
finns något väldigt lugnande
i
om när man kommer i kontakt med den.
Just det.
Det går inte bara att tänka den. Man behöver ju känna känslan.
Just det.
Men när den känslan kommer så lugnar sig systemet.
Ja.
För mig i alla fall.
Ja.
Men jag håller med. Det är knep. Det var ju någon gäst vi hade för länge sedan som sa någonting om att när hon tittade sig i spegeln så var hon både 25-åringen,
ja,
40-åringen och 60-åringen.
Ja,
och alla åldrar fanns där.
Ja.
Och så är vi ju i oss själva också. Allting finns ju där samtidigt. Ja. Vi är ju allihopa.
Precis.
Tänker jag.
Ja.
Så att 22-åringen dyker upp ibland är ju inte konstigt.
Nej, det är inte konstigt. Tacksamhet. Att kunna känna tacksamhet för litet såväl som stort, det är en gåva kan jag känna i mitt liv. För det finns också något väldigt sårbart i att känna sig tacksam och att också uttrycka hur tacksam jag är för det här mötet liksom. Och det vill jag vårda.
Mm.
Det vill jag vårda i. Jag tänkte att jag höll en kurs häromdagen och då så skulle vi gå runt och säga något avslutande ord.
Mm.
Och så sa folk olika saker. Så var det slutligen jag som skulle säga. Och då sa jag ju så att jag känner en sån tacksamhet. En sån ynnest över att jag får träffa er på det här sättet.
Mm.
Och att vi får jobba på det här sättet tillsammans.
Mm.
Och sen när vi skulle gå så var det någon annan som kom fram till mig och sa: vad fantastiskt att du känner tacksamhet att träffa mig.
Mm.
Och då ser jag tänka så här, där har vi det liksom. Det är det som är då ger och tar vi liksom om vartannat liksom. Mm. Då är det ett flöde liksom.
Mm.
Så det känner jag mig väldigt glad över.
Mm.
För ibland så träffar jag ju på människor som är bittra.
Mm.
Och det skulle jag tycka var fruktansvärt att bli.
Mm.
Jag tror att det är mycket som i livet som är hårt. Och vi har ju alla haft förluster och tillkortakommanden och sjukdomar också har vi också. Inte bara lågt blodtryck eller högt blodtryck eller så vidare. Utan vi alla kämpar med det här. Och det handlar lite grann om hur jag tacklar det som kommer längs med vägen i livet. Liksom.
Det är inte hur man har det. Det är hur man tar det.
Ja.
Jag drog alltid min mormor när jag var liten.
Ja. Ja, men det
hur man tacklar det.
Ja, men det är det.
Ja. Absolut. Och det är väldigt lätt att sitta och säga när man är mitt i det.
Ja, det är det. Och samtidigt så behöver man inte be om ursäkt för att säga att det är så. Men för det är skillnad på om man drabbas av någonting. Och det är perioder där vi måste bli drabbade liksom. Det är en del av livet eller hela chockbeteendet liksom. Så blir vi ju drabbade liksom. Men sen om man lever kvar i det. Om vi aldrig kommer ur det. Om det blir den här skivan som upprepas av att jag fick inte det som jag egentligen var värd.
Mm. Ja, det är en mardröm.
Det är en mardröm.
Och fastna i det.
Ja.
Det är verkligen en mardröm.
Ja.
Och det är... Och samtidigt för att komma ur det så måste man nog vara i det. Man måste tillåta sig att vara i det för att komma ur det. Och då blir det ju väldigt också jobbigt om man känner så. Man får inte vara där.
Nej,
för
precis.
Att det är så fult att vara där.
Men jag tänker att det är skillnad på att vara i det när det är. Alltså det vill säga, har någonting hänt och blivit drabbad på ett eller annat sätt.
Mm.
Då menar jag på att då ska vi ju vara i det liksom. Vi ska sörja det, vi ska behandla det, vi ska vara arga över det som skedde liksom. Mm. Men sen om man håller på med det fortfarande efter 10 år. Det är då bitterheten kommer in. Och
Är det någonting som du är rädd för att missa i livet? Någonting som du, när det är dags liksom att säga hej då, att du inte har fått vara med om?
Oj, vilken fråga.
Mm. Och så knyta ihop det på något sätt.
Ja, jag förstår. Du tycker att den frågan var ett sätt att knyta ihop podden. Den är enorm. Den är jättestor, verkligen. Alltså, dels är det så att vi pratar ju om, utifrån mitt perspektiv att se det.
Ja, bara ditt.
Ja, precis. Så är det ju jordelivet vi pratar om då. Liksom. Mm. Att när jag dör, vad är jag inte? Alltså, egentligen så är det ju så. Vi kommer ju inte ligga på dödsbädden och säga, hoppas att jag har, vad synd att jag inte jobbade mera, att jag inte tog mera uppdrag, att jag inte gjorde det och det. Så det tror jag inte, utan jag tror att det är det som är, det jag hoppas på, det är att jag inte har vid det tillfället försakat relationer, att jag lämnar jordelivet och har ouppklarade knutar. På ett eller annat sätt. I alla fall inga större.
Mm.
Det skulle jag vilja
se till. Så klara ut knutar och eventuella som dyker upp och som är. Det vill du hinna med. Finns det någonting annat du vill hinna med, tänker du, som blir viktigt innan du trillar upp hin vid 112? Sådär?
Är du ute efter någonting? Alltså, menar du på någonting? Eller vad?
Nej, jag menar mer att tänka så.
Ja.
Att tänka så att, ja, men det här, det är viktigt för mig. Det här vill jag inte missa. För jag tänker att, går det att tänka så? För och så är det ju, när man fastnar i stressen och i vardagen, så lyfter man ju inte blicken.
Nej.
Utan man löser det som behöver lösas liksom. Yes. Men om man lyfter blicken lite, finns det saker, och det kanske inte finns något, men finns det saker som du känner, men det här, det, om tillfälle ges så vill jag vara med om det. Mm. Någonting som jag skulle verkligen, och det styr inte jag över,
nej,
men någonting som jag verkligen skulle vilja vara med om, det är ju till exempel att bli mormor eller farmor innan jag trillar upp in. Det skulle jag verkligen vilja.
Ja.
Sen styr inte jag över det. Det blir vad det blir. Men
nej, det styr faktiskt inte du över. Inte det var väldigt ohälsosamt att du som styrde över det. Men jag ska bli farfar i augusti. Men det har jag sagt. Det.
Jag är lite avundsjuk på dig.
Ja. Ja. Fast jag tänker apropå, så att det är klart att det, jag är otroligt lycklig över det. Men som sagt också, det är inte det som jag styr över, men däremot är det ju en känsla av någon slags helhetstanke, någon helhetskänsla liksom, när nu ett av mina barn kommer med ett barnbarn också. Mm. Det är någonting också av lycka, av någonting helande liksom, kan jag känna i det här. Men när det gäller just det här, det är därför jag tänker att vara i nuet, att vara närvarande, att vara tacksam.
Mm.
Då kommer jag inte behöva ångra någonting på dödsbädden. Liksom. Så jag menar att närvaron, den ständiga närvaron, den gör att jag förhoppningsvis kan lösa de konflikter jag har. Och slippa känna att vad synd att jag inte löste konflikten med den och den när jag ligger på dödsbädden. Att jag ska bli farfar, det är ju en välsignelse, det känner jag ju tacksamhet för, men det är ingenting som jag kan styra över,
inte på något sätt, någonstans såklart. Det lät som någon kommer.
Ja, visst, det är en fotbollsson som kom innanför dörren. Som snart ska gå iväg och praoa.
Uh-huh.
Ja, på falafelbaren på Hornsgatan.
Vad kul.
Mums.
Ja, verkligen. Ja. Men för att knyta ihop det då, menar du, apropå min fråga då, som du tyckte var så himla stor, finns det någonting som du vill vara med om innan du trillar upp in? Som svaret på den är att om du är i nuet, så kommer det kommer att bli så bra det. Alltså det som är, det som blir liksom.
Ja, så är det ju liksom. Jag tror att det är både, det betyder ju inte, det betyder inte att, att jag inte har någon strävan eller någon längtan.
Mm.
Men jag tror att, att om vi, om vi, alltså det är nästan det svåraste tycker jag, liksom att, att försöka uppleva allting dagligdags hela tiden liksom.
Mm.
Och känna just den här tacksamheten. Men det betyder inte att jag inte vill, det vore fantastiskt att bestiga Mount Everest alltså, om jag hade den förmågan. Alltså, förstår du, det finns ju massor med äventyr. Men det finns ju andra aspekter på det här äventyret också. Och det är ju att försöka hitta äventyret här och nu. Mm. Hela tiden liksom.
Mm.
Ja, alltså det är den här balansen mellan att längta och att vara här och nu.
Mm. Ja, men det är verkligen balans. Men ja, jag vet inte om det har med mitt, som jag berättade om min historia, min, de här generationerna som inte blev så gamla eller vad det är. Men nej, jag tänker nog en hel del på vad jag vill hinna med.
Ja, det är så.
Ja.
Ja. Kan du säga?
Och lite nytt för mig.
Ja.
Jag vet inte om det har med saken att göra eller om det är bara tillfället det kommer att upphöra.
Men är det av lust och längtan eller av dödsångest?
Lust och längtan.
Ja, men då är det
tacksamhet. Ja. Alltså det är att jag har möjlighet att välja lite. Ja. Att jag har möjlighet att se, finns det någonting jag skulle vilja göra? Vad skulle det vara? Allt ifrån, är det något jag vill lära mig? Är det någonting jag vill uppleva? Är det någonting som jag tänker på är ju att jag så småningom skulle vilja se till att jag är geografiskt oberoende. Så att jag kan röra mig lite mer fritt och ändå försörja mig.
Mm.
Att alltså jobba mer digitalt på sikt. Men det finns saker som jag tänker att det där men skulle jag också vilja vara med om.
Ja.
Som inte har så mycket med äventyr att göra utan Nej. Det handlar mer hur vill jag leva mitt liv, hur vill jag ha det, mer så.
Ja.
Mm.
Och då försöker du nu att skapa det, du skapar förutsättningar för att det ska bli så.
Sakta men säkert, det här är ganska nytt som sagt för mig. Och ja, jag börjar sakta formulera lite planer för mig själv, vilka steg behöver jag ta för att komma dit, vad är möjligt. Och sen är jag ju inte, lever jag ju inte ensam. Hur skulle det här kunna se ut?
Just det.
Det är bara en liten sak. Men vad blir viktigt för mig?
Mm. Det är fint. Vad var det din farmor sa angående livet och hur man tar...
Mormor.
Mormor.
Ja, det är en sak hur man har det. Det är en annan sak hur man tar det.
Det är bra.
Ja, det är bra.
Ska vi sluta där?
Det gör vi.